Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med Anna Jinghede och
Lena Ljungdahl.
Hej Lena.
Hej Anna. Hur mår du?
Jag mår fint. Jag börjar återhämta mig från en ganska kaotisk tid.
Ja.
Det har varit krävande och belastande på olika sätt. Men jag börjar känna lugn komma.
Skönt.
Du då?
Ja, jag mår bra tror jag. Jag har haft lite körigt några dagar, men jag har börjat pilla vid en ny process med boken, så det har jag ägnat lite tid åt. Jag fick ju något form av, jag blev cover girl i veckan.
Ja, så härligt.
Jag måste också säga, jag var och handlade och då kommer en man, jag ser att han tittar på mig, så kommer han och så tar han av sig luren och så säger han så här: förlåt Lena, jag vet att du hatar när människor kommer fram till dig, men podden är så bra.
Nej.
Och så tänkte jag, gud vad har jag för framtoning när folk börjar be om ursäkt för att sen ge mig en komplimang.
Han gjorde det här med livet som insats.
Ja, så jag försökte med min värme säga tack, nu blev jag jätteglad.
Ja, vad fint.
Ja.
Ja, men det är mycket som händer nu. Det är ju bland annat Musikhjälpen rullar ju nu.
Ja.
Det måste vi väl prata lite om.
Mm. Det kan vi göra. Vi uppmanade folk att stoppa ner slantar i en bössa som våra kära, de som driver våran fanclub på Facebook drog igång. Mm. Maria och Charlotte. Och om folk har stoppat ner slantar.
Alltså, jag bröt ihop
häromkvällen. Vi är snart uppe i 40 000.
Ja. Jag satt på jobbet häromkvällen efter cirka 200 timmars långt arbetspass. Det kändes så i alla fall. Och fick se, jag gick in och kollade i bussen. Det var då uppe i nästan 30 000.
Mm.
Och samtidigt så såg jag att du hade lagt ut en live där du hade hjälpt barn att få julklappar. Där gick min gräns. Jag satt och skrek grät på mitt tjänsterum.
Tårkanalerna stod på vidgavel.
Ja. Nej, men man är lite känslig så här när det börjar lacka mot jul. Man är lite trött liksom och mottaglig.
Ja, ska jag vara helt ärlig, jag sa att jag mådde bra, men ska jag vara helt ärlig så är jag tämligen nedkörd i botten faktiskt.
Mm.
Men då passar det bättre att idag ska vi prata om själavård.
Ja, det passar ju bra så här års.
Mm.
Alltså, det finns ju många ingångar på liksom temat och ämnet, och det är klart att det här är ju kanske inte vårt mest peppiga och upplyftande avsnitt, men kanske också samtidigt ett av de viktigaste. Julen är ju en högtid som är förknippad för många med gemenskap och värme och allt det här, men det finns ju faktiskt också väldigt många människor där ute som saknar just det. Och allt det här är ju alltså avsaknad av vänner, gemenskap, kanske försämrad ekonomi så här i coronatider och allt vad det nu är ju också riskfaktorer för psykisk ohälsa och att man ska hamna i personliga kriser.
Ja, och jag kan verkligen känna, för att för oss är ju julen helt inställd i år.
Mm.
Vi skulle ju fira hela stora familjen. Och det skulle bli högtidligt eftersom det är första gången på väldigt länge som vi faktiskt är i Sverige allihopa samtidigt.
Mm.
Inställt. Mm. Och då ska jag säga att jag inte lever i en svår liksom, social situation.
Mm.
Och ändå så känner vi av det allihopa.
Ja, alla
det är ju, ta mig fan, tufft nu. Och då ska man tänka på de som har det tufft från början.
Ja, exakt. Jag vet, jag läste en ganska intressant artikel om det här häromdagen i Nerikes Allehanda. Och då hade man resonerade lite grann kring det här med hur människor mår, alltså suicidfrekvens och sådär kopplat till covid.
Mm.
Och än så länge så ser man inte någon ökning som en effekt som man kan relatera till coronautbrottet. Men samtidigt så är det antagligen för tidigt att undersöka frågan. I samma artikel så pratar man bland annat om 90-talskrisen, budgetkrisen. Mm. Och där såg man effekter flera år senare, och då var det främst kvinnor som mådde sämre än vad de hade gjort tidigare. Men däremot så är polisen var med i den här artikeln och uttryckte en oro inför julen. För då blir just det där relevant som du är inne på, att människor som kanske redan innan har en psykisk problematik eller riskfaktorer för psykisk ohälsa kan i en sån här högtid, det är ju liksom första julen sedan coronautbrottet, det här kan ju bli en tipping point liksom.
Mm.
Men vet du?
Jag undrar hur IGV-verksamheten kommer ha det nu över jul och nyår. Hur mycket suicid och psykisk ohälsa och misär kommer de behöva skopa in?
Vet du hur många larm om suicidförsök som svenska IGV-poliser har åkt på mellan 1 januari i år och 1 december?
Nej.
Nästan. Har du någon gissning?
Nej.
Nästan.
Jag gissar att det ökat.
Ja, det är nästan 16 000 larm om suicidförsök under den här tidsperioden. Jag räknade ut att det är ungefär 50 larm om dagen.
Mm.
Och man tittar på det statistiskt så ökade det väldigt mycket mellan 2017 och 2019. Så det blir betydligt många fler larm då. Och den här frågan kommer att undersökas. Så polisen ska ingå ett samarbete med Folkhälsomyndigheten för att se om man kan hitta orsaker till det här.
Mm.
Så 16 000 gånger under ett knappt år åker svenska patruller på befarade suicid eller på suicidlarm.
Alltså fruktansvärt.
Ja, det är fruktansvärt.
Vi var inne på det här även förra året när vi körde vårt julavsnitt.
Mm.
Just det här med psykisk ohälsa och suicid i framförallt juletid.
Ja.
Jag har ju tidigare nämnt att jag jobbar en del med att hålla så avlastande samtal. Hos människor eller för människor som av någon anledning befinner sig i en personlig subjektiv kris.
Mm.
Och definitionen på kris i det här fallet är ju att det är någonting som kräver mer av dina resurser än vad du har, och att dina egna resurser kanske inte är tillräckliga, att du behöver någon form av stöd i det.
Mm.
En kris går ju alltid över, men ja, någonting som är utöver det vanliga.
Mm.
Och jag tänkte, vi pratade en del om stressorer, alltså vad är det som drar igång och vad är det som triggar?
Just det.
Det finns tre olika som jag då i de här samtalen försöker lyssna lite efter för att försöka förstå. Jag vill gärna i förväg veta vad är det som har hänt eller vad är det som har utlöst den här krisen.
Mm.
Och då finns det då tre olika. Det är inte så att man bara har en av dem, man kan ha alla tre. Men oftast så är det en som är lite mer övergripande. Lite mer, vad säger man? Den hänger över de andra om man har då fler. Och den första är ju då ett hot. Alltså ett hot mot dig som person. Det kan vara ett direkt hot. Att du, någon form av våld eller olycka, det kan vara ett abstrakt hot, att det är risk för att du kanske har fått en sjukdom, du kanske är nära att förlora en anhörig, du kanske håller på att bli av med ditt jobb eller något sånt där.
Ja, jag tänkte just fråga, för att just försämrad ekonomi är ju en sån här faktor som man ser ett starkt samband med psykiska kriser eller psykisk ohälsa med. Kan det vara ett hot?
Det är
hot?
En typisk sån sak.
Mm.
De här samtalen brukar innehålla ganska mycket energi, och det går ofta att koppla till en konkret händelse eller att det är ett konkret problem. Och så du vet, det har vi pratat om tidigare, så fort hot är involverat, då är även det här påslag av hormonerna involverat, så det kan finnas ganska mycket kampflykt känsla i det här, för att det är, tycker jag, amygdala att det är, att du är utsatt för ett hot, både abstrakta och direkta, då kopplas ju det här nervsystemet eller sympatiska systemet igång, och det kickar igång hormonflödena.
Och bara en liten passus där, alltså att ha sina stresssystem aktiverade över lång tid, det i sig är ju direkt obra för ens livsföring och för allt möjligt.
Absolut.
Det lägger ju grunden för mycket dåligt.
Ja, absolut. Mm. De här akuta stresspåslag som vi har pratat om, när du är liksom mitt i en farlig händelse, det är helt ofarligt så länge du går ner i vila. Men precis, är du under ett långvarigt känsla av hot, då oftast ser man ju magsmärtor ganska omgående på de personerna.
Ja, alla möjliga typer av psykosomatiska och medicinska ohälsofaktorer och sjukdomstillstånd kan ju utvecklas.
Och de här samtalen, det handlar ju ganska mycket om att som samtalsstöda vara beredd på den här energin. Känslan är ju oftast en rädsla eller en ilska. Det beror lite på hur man är som person, alltså att man kopplar inåt eller utåt. Att det handlar en del om att sätta gränser i samtalet, coacha i det här, lite om att de får vara lagom arga eller lagom rädda. Man får liksom försöka dämpa det lite grann. Mycket för att få ner det här påslaget på hormonerna. För att man tänker inte sitt absolut smartast om man har ett högt påslag av adrenalin till exempel.
Nej.
Nästa känsla då, eller nästa stressor, det är förlusten. Förluststressorn som är kopplad till känslans sorg, då har ju det här hotet realiserats redan. De här samtalen är ofta ganska lågenergiska. Det kan vara en förvirring. Jag kan höra många frågor, så här, varför har det här inträffat och varför just jag? Det är nästan som att de kanske inte alltid har fattat att det överhuvudtaget har hänt än. Och det kan ju vara förlust av en anhörig, förlust av trygghet, förlust av ditt anseende, förlust av ditt jobb. Det kan vara vad som helst, men som kopplar på sorgen. Och då, har du hört talas om sorgeåret?
Nej.
Om man har förlorat någonting, om man säger att du har förlorat en anhörig, så brukar man säga att det är svårt att gå vidare ordentligt innan det har gått ett år. För de här ritualerna är så viktiga. Du måste liksom genomlida första julen, första födelsedagen, första semestern. Det är liksom, det här sorgåret måste nästan få passera, för alla de här ritualerna kommer att dra igång det ändå, sorgen. Så att det får man veta om. Och jag brukar alltid vara noga med att man får ju faktiskt lov att erkänna effekterna. När jag coachar lite i, jag har ju jobbat ganska mycket på kvinnojourerna nu under året. De är så rädda att erkänna effekterna. Jag säger, det blir inte värre för att du erkänner effekterna av den här förlusten.
Ja, just det.
Det är redan så dåligt, så du kan inte göra det sämre. Jag menar, har de förlorat ett barn eller ett hem och så vidare, det är ingen idé att ducka det. De vet redan om det.
Ja, men det är väl det där fenomenet som får många människor, många medmänniskor, att också avstå från att faktiskt sträcka ut den där handen eller ge sitt medmänskliga stöd. Därför att man lever med någon form av inbildning om att jag kommer göra sorgen svårare för den här personen som är drabbad. Men så är det ju inte.
Nej, och du kan inte förstöra. Visst, du kan ju säga saker i ett samtal som gör att ni inte kommer. Du kan inte hjälpa personen. Men du kommer inte kunna förstöra någonting. Mer än att samtalet kanske inte blir bra den dagen.
Just det.
Så man ska inte vara så ängslig där, tycker jag.
Nej.
Oavsett om man är utbildad på det eller inte. Sen har vi den sista stressen då. Det är ansvar. Alltså det som väcker skulden. De här samtalen är oftast väldigt ältande. De brukar medföra någon form av moralisk existentiell kris. Det kan vara att man har åsamkat någon skada. Vi har vet poliser som har kört så att kollegan har skadats. Man har gjort felprioriteringar. Kanske den här överlevnadsskulden.
Ja, jag tänkte just nämna den. Den är jag ju väl bekant med från mina erfarenheter i olika katastrofer och sådär. Om man har kört en minibuss där sina sex bästa vänner har dött, till exempel i en trafikolycka som man själv bär ansvar för, så är ju den skulden man kommer att leva med sen väldigt, väldigt svår att hantera.
Mm. Och här kikar jag lite på vilket sätt personen bedömer sina egna handlingar.
Mm.
För att om de bedömer sig själva utifrån som vi kallar för konsekvensetiskt tänkande, alltså att jag bedömer mitt handlande ut efter vilken konsekvens de fick.
Ja, just det.
Inte din avsikt, utan konsekvensen. Nej. Det är ganska taskigt mot sig själv, så jag försöker avbryta den typen av tänkande. Du kan inte piska ner dig själv för att det blev sådana konsekvenser, för din avsikt var god.
Men får jag fråga där?
Mm.
Alltså, är man rationell i sina tankar kring detta när man befinner sig i den här akuta fasen?
Nej, nej, och det har vi ju pratat om, att befinner en akut fas och hjärnan är under högt tryck av olika stressorer, då har du också bristande syre i frontalloben där du har dina rationella tankar. Så det handlar ju väldigt mycket om att skapa ett lugn, att få in syret, att höra någon säga, nästan tjata, eller att få personen att själv komma på att det är ganska orimligt. Alltså, beskriv själv vad du hade för avsikt med när du körde den här bilen. Vad var din avsikt?
Mm.
Och någon säger så här, ja, men jag ville ju komma fram snabbt, jag ville hjälpa, om de kanske var på väg till ett suicid.
Mm.
Vad tror du att din kollega hade för avsikt med på vägen dit? Och sådär. Så att de själva får höra att nej, jag vill ju såklart inget illa. Och då är det inte heller någon idé att sitta och bedöma dina handlingar utefter vad som hände av en ren olyckshändelse.
Är inte det här verkligen pudens kärna? Ringar inte du precis in här nu varför det är så viktigt att få stöd i en sån här situation? Därför att annars kan man ju tänka sig väldigt lätt att man liksom internaliserar vad man har varit utsatt för och vad man upplever sig vara skuld till.
Mm.
Utan att, alltså man behöver vägledning, tänker jag.
Så fort man är ansatt av affekt, det är samma sak med människor som kommer till mig som är rejält hotade. Det är inte du som ska göra bedömningen om det här hotet är farligt eller inte. För du har inget, du kan inte göra det i din situation, utan det måste någon göra. Mm. Och när jag då sitter mitt emot någon och håller ett avlastningssamtal om de har varit med om något allvarligt eller befinner sig i en personlig kris, då är ju mitt största jobb att inte utsättas av affektsmitta. Jag kan inte sitta med samma affektläge som du, för att jag ska ju vara den rationella och förnuftiga och guida den här personen. Till exempel bort från konsekvensetiken till avsiktsetiken. Sen kan man också ibland behöva prata om pliktetik. Till exempel, du gjorde bara det som var din plikt att göra.
Mm.
Du har gjort rätt enligt konstens alla regler, policies och dokument och rutiner. Men det sket sig. Men du har gjort din plikt och du hade god avsikt. Konsekvensen blev något andra. För att bryta det här ältandet. Det är svårt. Man får vara väldigt noga med att inte vara så värderande när man har samtal med en sån person. För de värderar sig själva så jävla hårt ändå. Mm. Så här gäller det att försöka dra hem det.
Mm.
Och sen tyvärr så finns det ju också det vi kallar för parallella och analoga stressorer. Där de parallella är, befinner man sig utöver den här krisen i ett skitläge. Du kanske ligger i skilsmässa, vårdnadstvist och dålig ekonomi. Det är corona eller vad det nu kan tänkas vara. Då plussar ju det på din reaktion. Och analoga stressorer är om du upplever någonting som påminner om någonting annat starkt som du tidigare har upplevt i ditt liv, så kan det också ge, även om det är en ganska mild stressor, så kan du ha en person framför dig som har en enormt stark reaktion, och då kan det vara antingen de parallella och eller de analoga stressorerna som liksom vispar på reaktionen, och då behöver man kika lite på det också.
Men alltså, det är ju helt klart så att, vad ska man säga, utgångspunkten för behovet att få krisstöd kan vara, se väldigt olika ut.
Mm.
Och det kan ju vara en enormt komplex uppgift att ta sig an ju. Det kan ju också vara så att om du befinner dig i en akut kris, så kan ju också mycket som finns i en människas bagage ju behöva väckas upp. Men också bli, vad ska jag säga, alltså göra den här livssituationen ännu svårare och ja, utdragen. Mm. Och jag tänker så här att många, alla människor vet ju inte var man ska vända sig till exempel. Och jag tror att väldigt många avstår från att vända sig för att få hjälp också. Mm. Dels av att man inte då vet kanske, men också för att det tyvärr kan finnas någon form av skam i det här. Mm. Att behöver jag verkligen ta hjälp för att få må bättre i min själ, helt enkelt.
Ja, jag brukar ju tjata om den här krispärmen som jag tycker att företag ska ha. Med lite där de har diskuterat igenom vad de ska göra om olika saker händer.
Mm.
I alla krispärmer så tycker jag att det är en hygienfaktor för ett företag och organisation att ha ett nummer till någon som pysslar med de här frågorna. Jag ingår ju i en sån organisation, den heter Kompetenskompaniet, som då blir inkallade i allt från tsunami till diskoteksbranden till dödsfall på gym eller vad de nu är. Där man liksom snabbt kan kliva in och hjälpa till. För det ser man ju att om man får det som nu heter det emotionella första hjälpen. Mm, då kanske man inte behöver det fördjupade krisstödet senare.
Nej, men då pratar vi om anställda vid en arbetsplats. Men många kan ju ha alltså, problem på det personliga, privata planet. Och då kanske man tänker att det här måste jag kunna lösa liksom, på annat sätt.
Mm.
Och det finns ju så många olika former idag av hjälp egentligen. Vi pratade inledningsvis om själavård, men man kan ju också prata om psykoterapi, alltså där man jobbar med mer evidensbaserade, kanske medicinska behandlingsmetoder. Man brukar prata om att man opererar i trasiga själar och sådär.
Mm.
Vi pratar krisstöd som kan också variera ju komma till uttryck på en massa olika sätt. Och sen själavård då som egentligen väl är knutet till den kristna läran och liksom någon form av andlig vägledning, men som ju kan hjälpa väldigt många människor även om man inte har en kristen tro.
Absolut.
Förr i tiden då gick man ju till prästen när man mådde dåligt i själen, innan det fanns psykoterapeuter och KBT-terapeuter och allt vad de nu heter.
Ja.
Hur har du sett ut egentligen den här utvecklingen av det krisstöd som vi känner till idag?
Mm, när jag gick den här utbildningen själv så gick vi ju igenom liksom hur jobbade man, som jag lärde mig nu, hur jobbar man på 70-, 80-, 90-talet? Och då reflekterar jag över att man har gjort en jävla resa. På 70-talet, då var det vi kallar för stålmansidealet. Det var ju liksom sjukskrivning och piller. Kom tillbaka när du har kammat dig.
Ja.
Lite så.
Men det var ju innan lyckopillrens era ju. 70-talet.
Ja, men det var andra. Fanns andra avdomande piller.
Ja.
Ja, på 80-talet då introducerar man de här faserna som jag ser. Jag kan ibland få se utbildningsmaterial för olika typer av yrkesgrupper där jag tycker att de här faserna fortfarande får en orimligt stor plats. Det här med att du måste gå igenom först chockfasen, sen reaktionsfasen, sen bearbetningsfasen och sen nyorientering. Det är nästan så att man envisas med att putta tillbaka folk. Nej, nu tycker jag att du håller på att nyorientera. Du har inte varit chockad än. Du måste liksom tillbaka till fängelset först. Börja om från början.
Jesus, vad snurrigt.
Det är inte riktigt där vi är nu. Nej. 90-talet, då kom ju debriefingen. Väldigt fokus på samtalet.
Men den lever ju kvar fortfarande.
Debriefing-handledare inom polisen till exempel. Jag vet inte hur många gånger man fick hoppa in på debriefing när någon hade viftat med pistol. Och sen kom 00-talet då, och då börjar man ju liksom närma sig det här som vi har idag, att man, alltså individernas motståndskraft och förmåga till läkning fick liksom en större roll. Att vi, kriserna går över och vi människor har en enorm kraft att ta oss dit utan någon som helst hjälp egentligen. Mm. Och sen att man också jobbar mycket mer anpassat med krisstöd och det finns ju då långsiktiga planer för de som verkligen behöver kristerapi. Mm. Men jag kan bara dra ett snabbt exempel på dagens förhållningssätt. Det var en förskola som brann ner. Och då blev vi inkallade. Den brann ner tror jag på fredagen. Och det var på småbarnsavdelningen, alltså blöjbarnen.
Mm.
Så att personalen, pedagogerna, de har ju bara liksom tagit 3-4 blöjungar under armarna var och sprungit ut.
Gud.
Utan skor, utan jackor, inga telefoner, inga hemmanycklar. Fredag.
Fruktansvärt.
Det gick jättebra. Ingen blev skadad, ingen blev rökskadad, utan var superbra agerande av samtliga inblandade. Mm. Och sen blev vi då inkallade för att vi skulle ha debriefing. Det är liksom beställningarna, debriefing. Mm. Och då tittar vi på varandra och ler i mjugg.
Mm.
Och då handlar det om emotionell första hjälpen. Då förklarade vi för arbetsgivaren att ni måste fixa fram liksom nycklar, bussbiljetter, telefoner, ingen får vara ensam, de måste ha kläder på sina kroppar, över helgen alltså, de har någonstans att bo, kommer de inte hem, skaka fram hotell. Det är det ni ska göra, och sen ses vi, jag vet inte om vi åkte in på lördagen eller söndagen, och så stod ju jag och min kollega där och egentligen bara berättade att alla ni mår nu på olika sätt. Några i rummet satt och grät, några i rummet var förbannade på arbetsgivaren, någon satt och bara var förbannad för att hon hade blivit inkallad på en helg, för hon var av den här, vad fan, det hände ju ingenting, det gick ju bra.
Mm.
Några satt helt avtrubbade, någon satt och fnissade lite, sådär som att han inte hade riktigt förstått vad som hade hänt än. Så förstå om vi i det rummet hade satt oss och haft debriefing med var och en.
Mm.
Det hade inte gått. Så där går man ju verkligen. Först första hjälpen, och sen så kan det vara så att någon behöver gå till företagshälsovården, någon behöver ha två avlastningssamtal med mig, någon annan behöver ordentlig kristerapi.
Men jag hör ju att det du pratar om är ju ett mer individanpassat förhållningssätt för
mycket
att då
mer så.
Liksom reducera stressen och kanske förhindra en negativ utveckling på längre sikt.
Mm. Absolut, är det så.
Mm.
Och vi brukar prata lite om en krisstödstrappa, alltså det självhjälpen, det du kan göra för dig själv, det kan man ju se vad som liksom funkar för alla. Skriva, fysisk aktivitet, umgås med folk, bli omhändertagen, få prata om det kanske. Sen har vi det här kamratstödet, vi kommer lyssna på en intervju här om en stund och där kommer vi höra en annan person prata om det här lite mer. Men det här med att lyssna på varandra, att i vardagen alltid befinna sig i en situation där någon kan lyssna på mig, där jag har utrymme att känna, tänka, tycka, skratta, gråta. Sen kommer ju avlastningssamtal med sådana som jag till exempel. Och sen finns det ju både fördjupat krisstöd och kristerapi om det behövs.
Mm. Det finns lite att ta till, kan man säga.
Ja, det finns det. Om någon flaggar upp för det, helt enkelt.
Ska vi försöka göra kopplingen då till polisyrket? För att det är ju trots allt en krimpodd vi har.
Ja. Yes.
Check på den.
Check på krimpodd.
Nej, men jag måste erkänna att jag har ju varit i polisorganisationen i 12 år ungefär, och jag har varit liksom i polisorganisationen en bit före det, fast anställd på ett annat ställe, och jag har ju jobbat i olika situationer där det här har blivit aktualiserat. Men jag har tyvärr ganska risiga erfarenheter av stödmöjligheter när det har behövts. Antingen så har det varit så, om jag utgår från mig i min roll som kriminaltekniker, i perioder så har det varit så här att man har kallat till avlastning för en grupp som har upplevt något som av någon annan anses vara traumatiskt och särskilt svårt att hantera. Och då har jag upplevt att det har inte berört mig. Jag har inte upplevt det så. Och så har det funnits andra situationer när jag kan ha känt att jag skulle ha behövt någon form av krisstöd. Men då har man antagit att teknikerna är ju så vana att jobba med svåra händelser, så att vi tänkte inte ens på att det här skulle vara relevant för er. Och jag har också upplevt att man har påkallat någon form av obligatorisk då handledning, som man nu pratar om, som inte har gett mig någonting överhuvudtaget, för att den här personen som är beteendevetare har aldrig knappt kollat på en kriminalserie på tv.
Nej.
Och kan inte alls relatera till min vardag.
Nej.
Så att det har varit väldigt så här svajigt, tycker jag. Men nu så finns det faktiskt...
Får jag bara säga en sak som jag upplevt inom polisen?
Ja.
kopplat till det där. Jag minns så väl, vi hade varit på en så här hetsk demonstration som var i Salem varje år. Den 10 december. Det var samtidigt som Nobelfesten, och det var ju nazister mot alla andra, kan man väl säga. Och då kom jag ihåg att vi hade hamnat i en, jag var civil med en här civil grupp. Jag hade hamnat i en tunnel där typ nassarna stod på ena sidan och AFA på andra sidan. Alla skulle döda alla och vi stod i mitten, tror jag, fem pers, och det kastade sten. Jag måste säga att jag var tämligen livrädd.
Mm.
Och sen efteråt, då fick de ju reda på att vår grupp hade befunnit sig i underläge då. Och då kom ju då en dålig chef in och säger, verkligen petar in huvudet i grupprummet och sådär efter passet. Så här, är det någon här som behöver snacka av sig från dagen? på någon av de här stora männen som typ käkar bebisar till frukost. Bara, varför då för? Det här är för fan det vi gör. Gick ut. Då kände jag bara så här, nej hörni. Det här tror jag inte var enligt konstens alla regler. Nu ska vi säga att det här är ju väldigt många år sedan. Det måste ha blivit bättre. Men det var lite så det var då. Antingen det, eller så skulle man sitta och rulla apelsin till förbannelse.
Jag kan helt relatera till det där du säger. Ja. Men idag, Lena, så finns det... för det första är ju det här reglerat i arbetsmiljölagen.
Mm.
Alltså det reglerar kravet på att det ska finnas en krisstödsorganisation. Och när jag har läst på lite om det här så har jag lärt mig att polisen utvecklade sin första modell i samband med Estonia-katastrofen. Vilket jag knappt hade hört talas om. Men idag så finns det ju en väl etablerad krisstödsfunktion i alla polisregioner. Och man kan initiera en kontakt själv som medarbetare. Och behovet kan också initieras av chef. Och bara där jag jobbar i Bergslagen så finns det 10 stycken krisstödshandledare. Så det är ju superbra ju.
Mm.
Sen är det väl så att i och med att det här är ett eget ansvar och dels ett chefsansvar, så är det väl kanske saker som inte riktigt alltid prioriteras i en hektisk vardag. Man jobbar klart med ett ärende och går snabbt på nästa. Och där kan man väl tycka kanske att det skulle finnas någon mer systematisk kanske kontrollfunktion, eller i vart fall uppfångningsfunktion. Förstår du vad jag menar? Att man tar tempen lite på varandra, och det gör man väl i och för sig i personalgruppen, men alltså...
Ja, men man lämnar ganska mycket ansvar till att antingen att jag själv ska flagga upp det, eller att min kollega ska både upptäcka det och sen våga och känna att ha mandat att flagga upp det.
Mm. Ja, men exakt.
Mm.
Och jag har ju jobbat som sagt i lite olika typer av katastrofer, och det var ju, det skulle jag säga, om jag blickar tillbaka på alla mina år som under liksom, ja, men om jag blickar tillbaka till alla år som jag har exponerats för extraordinära eller svåra händelser då, om jag säger så, så är det ju faktiskt tsunamikatastrofen som är, skulle jag säga, särklass den svåraste för mig. Och jag var ju både ung på liv och ung på yrkeserfarenhet. Så att jag var ju på något sätt sårbar också, skulle jag säga. Idag skulle jag kanske kunna hantera det här lite annorlunda, liksom.
Men du, Anna, den här tsunamikatastrofen som liksom var början på din polisiära karriär, du har återkommit till den ganska många gånger. Mm. Hur känner du... kan vi ta ett helt avsnitt där du beskriver... ditt arbete under tsunamikatastrofen, eller är det för nära, eller är det för...
Nej, jag ska berätta en sak, Lena.
Det är en öppen fråga här, för jag tror att jag, inklusive många lyssnare, skulle tycka att det var väldigt intressant att höra om det kriminaltekniska arbetet under den katastrofen och dina tankar och känslor kring det.
Absolut. Och jag kan bara helt kort nämna som svar på din fråga att jag har varit ute och pratat om den här katastrofen vid så många olika tillfällen. Från det att jag kom hem från Thailand och hade varit där ett antal månader. Och när jag summerade liksom det där kapitlet lite grann i mitt liv, så insåg jag att just det faktum att jag gjort det, att jag var ute och pratade om det här, det har varit min absolut viktigaste och största hjälp. Tillsammans med en sak till, nämligen Svenska kyrkans präster. Som jag fick stifta bekantskap med i Thailand.
Snygg brygga.
Eller hur?
För det är precis en sån som jag har intervjuat nu. Och nu ska vi ägna en stund att lyssna på polisprästen Lisa. För hon är inte bara en präst kopplad till Svenska kyrkan utan även till polismyndigheten. Och polisprästerna ingår i polismyndighetens krisstödsorganisation. Ska vi ta och lyssna på vad hon har att säga?
Ja, det tycker jag.
Lisa Linnaborg.
Hej Lisa, Lena Ljungdahl.
Hej.
Hej. Hej. Kan du beskriva lite vem du är och vad du gör?
Jag är inte anställd av polismyndigheten. Jag är anställd av Stockholms stift, Svenska kyrkan. Och det är ju som kyrkans regionala nivå. Och det är 51 eller 60 församlingar i Stockholm som finns, som finns här. Och, men där är jag bara 25%. Resterande 75% så är jag hos polismyndigheten som polispräst. Och på polismyndigheten så finns jag för, ja, men för alla medarbetare, alla chefer i regionen. Och det kan ju liksom låta lite grandiost att tänka att man ska finnas en ensam person för alla dessa medarbetare. Men jag samordnar präster som finns ute i församlingarna och försöker främja deras relation med lokalpolisen. Och sen så tanken att jag ska utbilda. Det finns ju en utbildning i överlämnande av dödsbud. För jag samordnar nämligen kyrkans resurser i Stockholms stift. För att vi ska finnas tillgängliga just för överlämnande av dödsbud.
Jaha, så ni är med redan på polisutbildningsnivå?
Ja, eller det kanske hade varit bra. Vi har pratat lite grann om det. Men som det ser ut nu så är det för polis som redan är... som redan är i tjänst. Och egentligen så kanske det är lite bra, för inte så dumt att ha lite erfarenhet och plocka in i det för att kunna liksom tillgodogöra sig det på bästa sätt. Det är också då som frågorna dyker upp, tror jag.
Men du, hur många polispräster är involverade i polismyndigheten? Som i landet?
Det är svårt att säga. Jag är den som har störst procent av min tjänst i polismyndigheten. Och det är ju kanske en naturliga skäl att jag finns just i Stockholm. Eftersom Region Stockholm är så stort. Men annars så finns det, vet jag, ganska stor tjänst i Malmö och i Göteborg också. Men sen ser det lite grann olika ut hur levande den där relationen är. Jag vet, många har ju nära relation till sina mellan lokalförsamlingar och lokalpolis. Det beror lite grann på vilka... Det handlar ju om personkemi och hur man klickar med varandra, helt enkelt.
Ja, för du hade ju lite av en samordnande roll. Men om du tänker på de som inte har det, vad är de vanliga arbetsuppgifterna för en präst när de blir involverade i polismyndigheten?
Ja, men det tror jag har att göra med just samtalet. Och det är ju en del, en ganska stor del av min tjänst också, just att medarbetare har möjlighet att komma för samtal till en person som inte är anställd av myndigheten och som inte har rapporteringsskyldighet, som inte skriver journaler och som ju också har den absoluta tystnadsplikten. Det är den strängaste formen av tystnadsplikt. Och det vet ju du som är polis att vi som präster behöver ju inte ens vittna i rättegången.
Nej.
Om det vi har hört.
Ja, för ibland, vi kommer att prata om det här avsnittet, om vilka vägar det finns att gå när man har upplevt något starkt som polis. Allt från att bara ha det här samtalet i bilen med sin kollega till att ha lite mer uppstyrd professionell genomgång efteråt, till att man behöver gå till företagshälsovården, psykolog och så vidare. Men då är ni ett alternativ av alla dessa samtalsmöjligheter. Är det du menar?
Ja, men precis lite. Jag har ju fått komma med på polisens introduktionsutbildning. Och före mig så brukar krisstödssamordnaren från polisen vara med. Och vi märker att vi ofta kompletterar varandra. För inom polismyndigheten så finns det ju en väldigt gedigen krisstödsorganisation. Som ju, jag har förstått att du är en del av också. Men det som är min expertis, det handlar ju om de existentiella samtalen. Och det är ju liksom lite grann en annan del i en människa som jag också, där jag också har möjlighet att inte bara finnas kanske i det akuta skedet, utan att följa med lite längre. Och där man också kanske kan hitta ett språk och en berättelse kring det man upplever.
Mm.
Som är lite större än bara att man går in i vad var det som hände.
Mm.
Hur blev det för dig? Utan ibland kan ju saker och ting väcka saker som ju faktiskt gör att allt man tänkt om sitt egna liv kanske omkullkastas.
Mm.
Och behöver omvärderas.
Mm.
Och där kan jag finnas med som en samtalspartner. Någon som följer med en bit på väg.
Vad proffsigt. Men om du tänker poliser och inte bara poliser. Människor generellt då, som jobbar med tuffa yrken. Tänker kanske vårdyrket just nu. Man är hårt ansatt och kanske inte kommer ner i vila, varken mentalt eller fysiskt. Hur kan man bli uthållig i sitt yrke? Alltså, har du några tips eller någonting som du tycker för självhjälp?
Mm. Jag tänker nog att det är bra att försöka lära sig så mycket om sig själv som möjligt. För jag tänker just att gå i handledning eller samtal eller terapi eller vad det nu än är, när man vrider och vänder på saker och ting. Det som livet skickar ens väg på något sätt. Om man försöker förstå hur det landar i en, så förstår man mycket mer än sig själv. Och då har man också möjlighet att på något vis avläsa vad är jag någonstans nu? Mm. Hur mår jag egentligen? Att lära sig förstå sina egna signaler om måendet.
Mm.
Så det tänker jag är någonting som, om man har liksom kalibrerat det mot sitt eget inre, då vet man om hur det känns i normala fall. När livet löper på, det är härligt och alla mår bra och man kan betala sina lån och du vet, ingen är sjuk. Och sen så hur det faktiskt, när signalerna börjar komma, att nu är det någonting här som inte är som det brukar. Och det kan ibland vara så att man håller saker och ting som är borta, eller som är jobbigt, borta från sig för att det blir för jobbigt. Och det är ju så vi fungerar rent psykiskt för att vi ska orka. Men om man är lite liksom, har varit nyfiken på sig själv och förstått de här signalerna, så kan man liksom lyssna till den där inre rösten eller de här signalerna som kommer. Då kan man reagera mycket tidigare. Det tror jag är en jättestor hjälp.
Vad kan man göra för att hjälpa andra?
Ja, men det är väl egentligen det som du säger. Alltså att man ser de där signalerna, att våga fråga inte bara en gång utan flera gånger.
Mm.
Jag känner inte igen dig. Och kanske också ge den här personen lite tid. Ibland kan det vara bra att bara säga att jag tror att jag märker att det är någonting. Vill du själv berätta eller ska jag fortsätta fråga?
Mm.
Det kan ju ge den här personen liksom lite respit ifall det är så att man känner sig, det kanske kommer för nära eller för tidigt. Mm. Eller att man liksom på något sätt, då har man signalerat att jag ser.
Ja.
Vad som händer med dig.
Och vissa är ju faktiskt...
Det är inte så lätt. För ibland så kan det faktiskt vara så att om det är riktigt illa, så kan den här personen bli jättearg. Känna sig, kanske uttrycka att vet du, jag känner mig kränkt av vad du tror att jag... Det kan faktiskt vara så att man nästan blir ovän. Liksom.
Ja.
Men att inte ge sig utan försöka finnas där och pilla lite. Liksom.
Det kan ju faktiskt vara, det finns ju faktiskt personer som är helt otroliga som lyckas plocka upp signaler innan personen knappt själv har insett att det är något fel än. Bra tips. Vem pratar en präst med?
Ja, men en präst pratar ju bara med Gud. Nej. Nej, men jag tror ju att Gud skickar en massa olika hjälp till oss via varandra.
Mm.
Så jag... Det är jätteviktigt och jättenödvändigt för alla som har samtalsyrken eller självvårdande yrken att själva ha handledning.
Mm.
Så det har jag. Nej, men det är lite som men du vet, man går till servabilen och går till tandläkaren. Och det är liksom för att hålla sig sund och frisk.
Så du går igenom besiktningen varje år?
Ja, men precis.
Nu är ju du präst. Svenska kyrkan, poliser som inte har den tron eller ingen tro eller en annan tro. Finns det liksom likvärdiga samtalspartners för dem? Eller är du en för alla? Eller hur tänker man där inom polismyndigheten?
Ja, alltså jag i mitt uppdrag finns ju också, tänker jag, att förmedla kontakter till andra religiösa företrädare. Och jag har en ganska, jag har ett stort sånt nätverk eftersom att jag har funnits inom liksom sjukhuspräst tidigare. Och samtidigt så kommer jag ju inte främst som, jag brukar säga att jag är liksom andlig, kristen specialist och andlig generalist. Men det menar jag att jag är ju liksom utbildad och vigd i Svenska kyrkan till präst. Och samtidigt så är mitt uppdrag hos polisen inte att bedriva mission och liksom väga medlemmar, utan jag tror att jag har fått det uppdraget så att jag har just örat mot alltså de livsfrågor som är som är lika för oss alla på något sätt. Så det tycker jag känns viktigt, att man känner sig trygg med att när man kommer till mig så är det inte att jag har en agenda, att jag vill att att samtalet ska sluta här.
Nej.
Eller att jag vill att vi ska hamna här eller komma dit, utan det är att jag försöker möta personen där hon eller han är så mycket som möjligt. Och sen om man skulle fråga efter att men kan du be en bön för mig, eller kan jag få ta emot nattvarden, det är klart jag gör det, men det är inget som jag skulle föreslå eller erbjuda.
Nej.
Så.
Om jag till exempel är muslim, då säger jag det till, jag vet inte, hur går vägarna? Hur kommer jag till dig? Går jag till min närmsta chef och säger, jag behöver samtal?
Ja, men ibland så ringer chefer och säger att jag har en medarbetare som jag tror mår jättedåligt.
Ja.
Eller så ringer medarbetaren själv.
Ja.
Det är lite olika. Eller ibland är det bara någon som kommer och knackar på. Men det är lite olika. Så. Mm. Men det är viktigt att jag får liksom en beställning, om man säger så. Det är inte att jag går runt och
raggar
mellan våningsplanen och undrar hur är det med
själen.
Med dig då? Nej, hur är det precis? Hur står det till med själen? Nej.
Nej.
Utan det är viktigt att jag blir liksom inbjuden och får en beställning.
Att du får mandatet att göra det. Att göra själavården. Ja.
Ja, men precis.
Ja, men tack snälla Lisa för att vi fick en i alla fall en liten inblick i din profession och yrke och hur de här samtalen kan se ut och vad de är till för.
Ja, och tack för att jag fick vara med.
Tack snälla.
Lycka till med fortsättningen av er.
Tack. Hej.
Hej.
Okej. Det där var jag tyckte det var superintressant att ha den här intervjun. Jag själv har ju inte liksom utnyttjat den delen av krisstödet inom polisen. Har du haft att göra med poliser eller med präster inom polisen på något annat sätt än när det var vid tsunamin?
Ja, alltså jag har tagit hjälp av präster vid flera tillfällen. Och särskilt när jag har lämnat dödsbud.
Mm.
Och det har jag känt har varit en sån enorm tillgång.
Mm.
Alltså för det har varit, du pratade lite grann, vad kallar du det? Du kallar det för smitta, affektsmitta.
Affektsmitta.
Mm. Just det här för ens egen skull också, att kunna få hjälp när man ska prata med anhöriga till någon som just har påträffats avliden till exempel. Mm. Att kunna få stöttning i den processen har ju varit ovärderligt för mig själv, inte minst. Och de är så oerhört proffsiga och fina i den stunden, skulle jag säga.
Mm.
Så att där har jag haft väldigt stor hjälp av dem.
Gillade också det hon sa, att hon har ju sånt enormt kontaktnät. Så skulle man vara av... Alltså jag skulle inte säga att det är något som helst problem för någon som är ateist att få ut någonting av det här samtalet. För de är ju proffs på samtal med människor som befinner sig i någon form av stressorsituation. Alltså, men att hon också kan skaka fram en imam eller en rabbin eller vad det nu kan tänkas kräva. Det gillar jag.
Jag kan bara helt kort nämna, bara för att helt snabbt blicka tillbaka till Thailand igen och min erfarenhet av prästerna där, så var det så, alltså jag är ju snudd på ateist. Det kanske man inte ens får säga, men jag är det. Jag har ingen kristen tro och jag sådär liksom.
Mm.
Men det här börjar, min kontakt med prästerna börjar vid en frukost. Att en präst liksom närmade sig mig, började skrapa lite på ytan, ta lite puls på mig och liksom, eller temp så där, och lyssna, hur mår du? Hur känns
proffs.
Det? Har du hemlängtan? Är det tungt? Och att befinna sig i en miljö med 5 500 avlidna människor och anhöriga som vill ha svar på sina frågor och allt det här, det är klart som fan, det var tufft.
Ja.
Och den professionaliteten som den prästen visade i den stunden, att fånga upp och öppna locket och glänta lite där, som också gjorde att jag fick ur mig och prata av mig och kunna göra det. Nu blev jag väldigt känslig.
Ja.
Det betyder mycket.
Ja, och i det fallet så tror jag inte att för din del var det på något sätt avgörande vad den personen eller du hade för någon form av trosgrund.
Exakt, det var det jag skulle komma fram till. Ja. Att jag hade ju ingen tro, men det var en enormt fin hjälp för mig.
Medmänsklighet, lyhördhet, empati, förmågan att orka stå kvar. För det är nog det som den här prästen gjorde. Våga ställa frågan och veta att förmodligen... Hen kunde nog redan gissa vad svaret skulle vara. Att våga stå kvar i det och egentligen inte komma med några lösningar, inga tips, inga tricks. Utan bara, nu kastar du på lite på mig. Mm. Det går utmärkt. Jag är stabil, jag kan ta det.
Mm.
Du kan ta det. Faller du ihop så kan du också ta det. Det är just det man behöver, helt enkelt.
Ja, ja verkligen. Verkligen. Mm. Vilket bra och viktigt avsnitt, känner jag.
Ja, rimligtvis finns det nog väldigt många människor som lyssnar på oss. Som mår dåligt just nu, har mått dåligt eller befinner sig med nässpetsen precis ovanför vattenytan. Och då vill jag bara återigen påpeka vilken enorm självläkning och motståndskraft vi har. Det är inte farligt att befinna sig i kris.
Nej, men det är inte.
Man kan behöva hjälp.
Ska vi för jag tänker så här, det är ett jätteviktigt men också ganska tungt ju ämne. Vi ska avsluta med en lista. Men kan vi lämna några tips om var man kan vända sig om man nu går in i en julhelg ensam? Och tyngd.
Ja, dels så tycker jag att man ska, om det finns någon form av social kuddmur runt omkring sig. Det kan vara grannen som har hälsat på dig några gånger. Det kan vara tidigare kollegor, arbetskamrater, kompisar och så vidare. Man kanske tror att alla vet hur du har det, men det är inte, ibland så blir man förvånad. För att vi har ju en förmåga att hålla upp någon form av mur. Och människor är generellt ganska rädda att göra fel. Det märkte jag när jag blev sjuk. Det var ju vissa som var mig riktigt nära som egentligen bara försvann. Och så var det några andra som jag inte hade haft särskilt mycket att göra med som klev in. Jag kommer ihåg en tjej som gled in i mitt hem. Hon drev en restaurang. Så vet jag, det är typ aldrig umgått med henne privat, men vi var träningskollegor. Hon gled in i mitt kök och helt plötsligt bara öppnade min frys, paketerade in matlådor, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och så gick hon raka vägen in på min toalett och så skurade hon mitt badrum. Nej, och så sa hon så här, nu har jag gjort mitt, och så gick hon.
Ja, det var hennes sätt.
Ja, då tittade jag, vad fan är det som händer? Vi har egentligen inte umgås efter det heller. Men det är väldigt sällan någon blir arg på när någon gör någonting.
Nej.
Men det, på svar på din fråga, det finns ju massor med organisationer som jobbar. Så att det är nästan... Alltså,
ja, det finns ju allt ifrån jourhavande medmänniska till präster man kan faktiskt få kontakt med. Och särskilt i juletid, kyrkorna har öppet. Sjukvården, om man pratar om ett akut läge. Såklart.
Ja.
Eller en vän. Kanske det allra viktigaste.
Nu finns det till och med psykolog på app.
Ja, ja faktiskt.
Till och med det. Anna, hur tar vi oss härifrån? Nu både du och jag möra i själen.
Ja, det är vi. Gud, jag hade inte förväntat mig att vi skulle öppna upp en... ett fack i mig som var känsligt. Så att jag känner att jag behöver skratta lite.
Ja, kör. Ge mig något.
Ge mig något. Har du Lena Ljungdahl, Lisbeth Salander, Pippi Långstrump några roliga jultraditioner för dig?
Åh, gud gud, vilken känslig fråga. Jag har en sån sjuk, fast den har jag gjort mig av med. Men gud, jag kan inte ens, jag måste nästan bikta mig. Det här är brott inom preskriberat. Gud, okay. Ser att jag är helt nervös och börjar pilla mig på glasögonen.
Ja, jag ser det, jag ser det.
Okej, okay, lång story kort. En gång för jättelänge sedan så skulle jag handla en jultomte. Du vet, en sån här liten chokladtomte i staniolpapper. Ja, i plöta färger.
Aha.
Och jag stod där och pratade i telefon med någon som jag var väldigt, väldigt arg på. Och sen så såg jag hur min högerhand bara tryckte sönder den här tomten. Den bara pulveriserades i min hand. Fick jättedåligt samvete, släppte den och gick ut. Sen, året efter, så var jag inne i samma godisbutik. Och döm om min förvåning, hur jag kände bara att jag måste gå in och döda en tomte. Så jag tror att jag höll på med det här kanske 3 eller 4 år. Att jag gick till samma butik.
Som ett tvångsbeteende.
Slog
nästan
huvudet av en tomtejävel. Jag vill bara säga att brottet är preskriberat, så att ingen behöver sätta pappret i maskin. Och jag är tämligen psykiskt frisk i nuläget.
Det påminner lite grann om, har du sett Kvarteret Skatan när David Batra ska fira sin första jul med sin nya tjej? Och han får uppleva så mycket märkliga jultraditioner. Bland annat så ska man leta efter ett emaljöga i gröt, tror jag. Och sen rundas hela kvällen av med att ett ben från en skyltdocka ska vandra runt i en liten ceremoniell sång. Benet vandrar runt och när sången slutar så håller Ulf benet upp och ner. Och då är julen slut, utropas det. Ja, det är så sjukt.
Ja.
Men Det var en liten sidogrej, för att jag tänkte nämligen, Lena, lotsa dig igenom några andra väldigt speciella jultraditioner som i allra högsta grad är igång i detta ja. Nu, världen Kör. Över.
Veckans lista.
Vi ber oss först och främst till Japan. Man kan ju tänka att julskinka är någonting som många människor äter på julen. I Japan finns det dock en liten annan tradition tack vare en framgångsrik reklam på 70-talet. Och nu läser jag, nu ska du få höra mig prata japanska. Så här lät slogan på 70-talet. Kurisumasu ni wa Kentucky. Det betyder Kentucky till jul. Mm-hmm. Och i och med den här slogan så kom julen att associeras med friterad kyckling. Och man vallfärdade till Kentucky Fried Chicken. Det här handlar om att alltså kristna turister och immigranter när de firade jul i Japan strömmade till den här Kentucky Fried Chicken därför att de kunde få något som liknade kyckling eller kalkon som man var van att få hemma i sitt hemland.
Ja.
Men det är lite speciellt ändå.
Ja, vi har inte Kentucky Fried Chicken på vårt julbord.
Nej, inte vi heller. I Österrike då? Där är det ganska vanligt att man har en demoner som smyger omkring ute på gatorna. Lite
förlåt,
som,
jag trodde du skulle säga att man har en dement som smyger omkring på julen. Det är en jättemärklig jultradition. Här i Haver hyr man en tomte. Där finns en sida man kan gå in och hyra en dement.
Herregud, det är väl jättevanligt att det sitter någon dement, gammal, trött 94-åring i vardagsrummet hemma på julafton. Det är väl inga konstigt alls.
Nej.
Nej, nej. Jag pratar om Krampus.
Krampus?
Krampus, den onda motsatsen till Sankt Nikolas.
Mm-hmm.
Han som sägs fånga stygga barn i sin säck under julen. Så i Österrike, där klär man ut sig till Krampus på julafton och ger sig ut på gatan och skramlar med kedjor och klockor och sådär. Så det blir som Halloween på julafton.
Ja.
Nu drar vi till Wales, Lena.
Jaha.
I Wales så väljs varje jul en invånare som ska klä ut sig till den folkkära Mary Lloyd, som på svenska betyder grå mär. Och vad ska den här människan göra då? Jo, den utvalda ska hålla en märs kranium framför sitt ansikte.
Ja.
Så spänna fast kraniet på en påle och sen dra vita lakan över sig. Och då i den här utstyrseln så ska hen vandra omkring längs Wales gator och sjunga. Det här är då en 1800-tals tradition.
Jag blir väldigt nyfiken. Tänker de att det ska motverka något gammalt spöke? Ska det framkalla någonting?
Är det
Eller oklart? Är det vackert att titta på?
Det är oklart. Det framgår inte.
Allting med det där var jävligt oklart.
Är det inte väldigt mycket med julen som är överhuvudtaget meningslöst i den bemärkelsen? Som man inte riktigt förstår?
Ja, och mycket som är oklart. Ungefär som när Johan Glans pratar om påsken. Det är mycket som är oklart i våra traditioner.
Skulle du vilja smyga runt med skeletterat material på en påle?
Och dra vita lakan över mig? Alltså, jag är inte helt... Nu när du säger, jag är inte helt emot hela tanken.
Okej, i Finland då? Där är på julen, liksom många andra dagar på året, saunan välkomnande.
Mm.
Det ska bastas.
Mm-hmm.
Det är lite extra lyx i bastun denna dag, sägs det.
Som man slår sig själv på röven med en mistel istället för med blåbärsris.
Istället för en fistel, tror du skulle säga. Nej, men det här kan göras till en då ganska högtidlig stund, har jag förstått, just på julen. Att man liksom lyxar till det. Och sen så sägs det att finländarna tror att varje bastu har en egen nisse. En sauna-tontu som man ska ta hand om och visa respekt för när man bastar.
Men vänta här nu. Om jag går in med mitt slappa ärsle in i en bastu och samtidigt ska visa sauna-tontu respekt, hur gör jag då? Ska jag niga djupt? Eller ska jag bocka?
Det är oklart. Jag föreställer mig att sauna-tontu är väldigt, väldigt liten i alla fall.
Men det blir väl inte bättre? Då ser min röv ännu större ut i perspektiv.
Ja. Ur sauna-tontus perspektiv, ja.
Sauna-tontu. Den där får vi fundera på.
Du, i Spanien. Jag har firat några jular i Spanien. Och där händer det så mycket konstiga grejer. För det första har de ju ett evighetslotteri som börjar någon gång den 22, tror jag det är, december. Och pågår i dagar och nätter. Och det här är något som engagerar typ halva befolkningen, skulle jag tro. Det är helt galet. Det är vise män som kommer och drar i färgfemman och det är...
Vad vinner man?
Du, det är så mycket pengar som står på spel i det där. Helt galet där.
Det är
som
mega
ett bingolotto i ett universalformat, håller jag på att säga.
Okay.
Men i Spanien händer ju också andra konstiga saker. Bland annat så finns det en katalansk tradition som går ut på att man hugger ut små figurer ur liksom träbitar och stockar och sådär. Mm-hmm. Och de här målar man och klär i lite roliga kläder och röd hatt. Det ska väl efterlikna tomten då på något vis.
Mm.
Sen ställer man då den här lilla kreationen på julbordet i ungefär 2 veckor. Mm-hmm. Och sen ska man mata figuren med frukt och nötter och godis och grejer. Och sen på julafton, då kommer den här lilla figuren användas som någon form av slaghygg. Alltså man slår på den här stocken med pinnar.
Som en pinjata.
Samtidigt som man sjunger traditionella låtar.
Men sluta!
Och sen tvingar man då till slut stocken att ge upp sina godsaker. Och det här är enligt Holiday Express.
Det var ju en mix av en pinjata och så den här djupt provocerade Instagram helvetet som nu snurrar runt med små jävla nisse tomtestegar som folk lägger ut.
Oj,
nu har nissen gett ett uppdrag. Idag måste alla barnen borsta tänderna, skjut mig.
Ja, det är helt sjukt.
Blandat med en pinjata och sen avslutar de alltihopa med barnmisshandel och stöd.
Ja, visst. Och så ska den bajsa ut godsakerna igen. Det är jättekonstigt. Men den sista i alla fall, Sydafrika. Ja. Här har vi något som vi kan relatera till, Lena. För att på julafton så äter man den sagolika delikatessen larver. Det är lite speciellt. Aha, oj.
En viktig information innan folk klickar bort oss. På lördag, jul live. uppesittarkväll. Vi pratar rimstuga, vi pratar tävling, vi pratar julklappsbyte, vi pratar surprise. Du har ju lovat att förnedra dig själv
på, offentligt.
På offentligt. Vi har utlovat någon form av sammanfattning av året som gått.
Ja.
19 till 21. Eller 19 börjar, vi vet inte när det slutar om vi ska vara ärliga. Jag kommer att dricka glögg och likör. Och vi kommer också traditionsenligt klä på oss kläder.
Ja. Nej, men det kommer bli en riktig jädra samkvämsafton.
Och vi kommer den 19 december annonsera ut vem som vann Musikhjälpen-tävlingen. Och kommer vinna så satans fina priser.
Ja.
Jag kommer att avslöja nu ett ytterligare pris som har lagts på i potten där. Förutom att de kommer att träffa oss, välja poddämne, hoppa in i poddstudio, podda med oss, få gratis merch, så kommer de också få låna Pussy Wagon av Fröken Sekret. Och kanske åka på sitt livs bästa tur med övernattning någonstans. Då är alltså inte Fröken Sekret i bussen, utan man får låna den för egen del, så att säga.
Ja, men alltså det här vill man inte missa. Så in och tävla nu med Över min döda kropp och Musikhjälpen.
Yes. Och vi hörs helt enkelt på... Vi kör ingen lördagslive på morgonen, va? Vi behöver ladda upp då. Vi hörs lördag kväll nästa gång.
Ja, det gör vi.
Bye bye.